Jag blir så arg när det aldrig kan bli vår. Utan ständigt så är det hot om nya snö och väder och kyla och regn och elände. Men morgondagens väder är vi ändå intresserade av, därför att det avgör väldigt mycket av våra val och beslut redan idag. Om seglaren vet om att det ska bli storm imorgon, så ger han sig kanske inte ut på sin tänkta segeltur. Eller om vi vet att det blir kyligt och regn och snö, så ställer vi kanske in den planerade utflykten och beslutar oss för någonting annat istället. Kunskap om morgondagen bestämmer våra val och vårt beteende idag. Och egentligen så är människor inte bara intresserade av vädret imorgon, utan också av sin egen framtid. Vi vet att astrologin röner väldigt stort intresse i vår moderna tid, därför att människor är så nyfikna på vad som möjligen ska hända i deras liv i framtiden. Om man läser horoskopen, man är intresserad av spådom och annat sånt här, som eventuellt kan uppdaga vad morgondagen och framtiden ska innebära. Och så har vi en hel bok i Nya testamentet, Uppenbarelseboken, som bara handlar egentligen om framtiden. Och Gud har gett oss denna bok, inte för att vi ska behöva gå till astrologer och spå om vår framtid i stjärnbilderna, utan för att vi utifrån hans eget ord ska veta vad framtiden innehåller, och så kunna rätta våra liv därefter och fatta beslut i enlighet med vad som kommer att inträffa. Det är precis vad Uppenbarelseboken är till för. Det är en profetisk bok, och den beskriver för oss framtiden och denna världshistorias avslutning. Det är en mycket allvarlig bok, men den gör det i syfte att du, när du idag hör texten som vi ska behandla, ska kunna fatta beslut utifrån vad som du nu redan kan veta kommer att hända. Ja, den är så allvarlig, dagens text, att jag nästan tvekar för att fortsätta nu. En sån här fin och städad gudstjänstförsamling ska väl inte behöva höra såna här ruskigheter som Uppenbarelseboken drar fram för oss. Men det är icke desto mindre verkligt, och vi lever redan i en värld där orosmolnen har hopat sig. Ja, hela vår historia har vi hört hovtrampen av de här fyra hästarna som beskrivs i Uppenbarelsebokens 6:e kapitels inledning. Och vi har redan där avhandlat de första 8 verserna. När du idag hör budskapet ifrån Uppenbarelsebokens 6, så kommer du antingen att ruska på huvudet och försöka med någon form av bortförklaring varför du inte kan acceptera detta som sanning. För det är så utmanande att man inte kan förhålla sig neutral till det. Eller också låter du den här texten tala med samma auktoritet som Bibeln i övrigt, och du erkänner det som sant. Och i så fall så måste du fatta vissa beslut, kanske här idag. Det beror på var du står just nu. Vi har i Uppenbarelseboken 5 sett hur en förseglad bokrulle överlämnades till lammet Jesus Kristus inför Guds tro, för att lammet Jesus Kristus skulle bryta inseglen på den här bokrullen och öppna den och uppenbara dess budskap och innehåll. Och så har han börjat. Det första, andra, tredje, fjärde inseglet har brutits, och 4 hästar med ryttare trädde fram på den jordiska scenen. Och de förebådade villfarelse, krig, hungersnöd, pest och nöd. Och vi sa förra gången att det är församlingens uppgift att stå denna ondska emot, och genom våra förböner och annan verksamhet stå emot krigen, stå emot nöden, stå emot hungersnöden, och verka för det goda i världen, trots att det onda tycks ha så mycket av övertaget. De förebådar dock en tid som ska bli svårare än alla andra tider, och som Bibeln kallar för den stora vedermödan. Och när aposteln Johannes nu i sin syn ser hur de 4 ryttarna ger sig ut på den jordiska scenen, så ser vi nu i den 8:e versen hur hans uppmärksamhet återriktas till tronen, där lammet nu bryter det 5:e inseglet. Och när det sker så öppnas det för Johannes en himmelsk scen. Han ser nu liksom ett altare, säger han, Och under altaret själarna av dem som hade blivit slaktade för Guds ord och sitt vittnesbörds skull. Alltså det handlar om människor som har blivit dödade därför att de trott på Guds ord och därför att de vittnat om Herren Jesus Kristus i sina liv, burit fram det vittnesbördet. Altaret som han ser motsvarar troligen Gamla testamentets brännoffersaltare i tabernaklet och templet, där offerdjuren offrades och där man hällde blodet av offerdjuren just vid altarets fot. Där ser han nu liksom den himmelska motsvarigheten och ser hur själarna av dem som hade dödats ändå finns där vid Gud och i Guds närhet. Men att de just finns vid altaret och under altaret kanske är en bild på, för att vi ska förstå och Johannes ska förstå, att deras liv inte var någon, deras död inte var någon olyckshändelse, utan de hade verkligen offrat sina liv för Gud och till Gud. Deras offer av sina liv var ett offer till Gud. Och visserligen hade förföljarna liksom fått sin vilja fram med sina svärd, när de hade dödat dessa kristna. Men egentligen hade de bara varit med om att förpassa deras själar rakt in i evigheten till Herrens närhet. Och där var de nu. Så är det för en kristen när han dör. Kroppen må man misshandla och döda och kasta ut, men själen, du själv går för att vara hos Herren. Det är därför Paulus säger att dö, det är för mig en vinning. Jag vet vad det kommer att innebära. Martyrium, det är ingenting ovanligt. I den kristna församlingens historia har det alltid funnits. Och det är förutsagt av Jesus själv. Har de förföljt mig, ska de också förfölja er. Det är vad ni har att räkna med. Och genom hela historien så har det alltid funnits ett ihärdigt motstånd emot alla människor som vill att leva överlåtet och helhjärtat och hängivet för Gud. De har retat upp på, av någon underlig anledning, har de retat upp sin samtid. Paulus säger, var och en som vill leva gudfruktigt i Jesus Kristus kommer att få lida förföljelse. Så frånvaron av förföljelse är nästan någonting mera onormalt än att det skulle råda förföljelse. Jesus säger, man ska utlämna er till misshandling och slå ihjäl er, och alla folk ska hata er för mitt namns skull. Och han talar då om den här tiden som Uppenbarelseboken förutspår. Motståndet kommer alltså att öka, inte att avta. Och en kristen människa kan ju knappast klaga på att inte ha blivit förvarnad. Men Jesus sa också, frukta inte för dem som visserligen kan döda kroppen, men inte har någon makt att döda själen. Och nu fann Johannes just det ordet vara sant. Han såg själarna av dem som hade dödats. Hur man ser en själ, det vet jag inte. Jag förstår inte det. Men på något sätt så var han medveten om att där var de. Men han ser dem inte bara, han hör dem också. Och de ropar med hög röst, står det. Hur länge, du helige och sannfärdige härskare, ska du dröja med att hålla dom och utkräva hämnd för vårt blod av jordens invånare? Det här kan verka lite motsägelsefullt, om vi förstår det som att de skulle ropa på personlig hämnd, när Bibeln i övrigt lär en helt annan attityd. När Jesus spikas fast på korset av sina bödlar, så beder han, fader förlåt dem, ty de vet inte vad de gör. Likaså Stefanus, när han stod där i stenregnet i dödsögonblicket, fader förlåt dem, förlåt dem. Men betoningen ligger inte på att de söker hämnd. Mina bröder, säger Paulus, hämnas inte när man gör er orätt, utan lämna rum för Guds vrede. Så betoningen ligger på den här tidsaspekten som börjar meningen. Hur länge, du helig och sannfärdige, hur länge ska du dröja? Hur länge ska ondskan få fortsätta på jorden? Deras problem är mer att de inte kan förstå att Guds dom dröjer, att ondskan får tillta, att inte Gud gör någonting, att inte Gud träder in i historien och sätter ett stopp för det onda, ett stopp för dödandet av martyrerna. De längtar efter att Gud ska gripa in med sin rättvisa Och därför säger de: hur länge ska du helige och sannfärdige Gud, sannfärdige härskare, kunna vänta med att gripa in? Alltså, de längtar efter att Gud utifrån sin helighet och utifrån sin rättfärdighet ska sätta ett stopp på det onda. Och då känner vi igen oss, va? Har du aldrig bett den bönen? Eller känt den där längtan? Eller våndan eller lidandet inför? Varför får det onda fortsätta som det gör i världen idag? Hur kan det få se ut som det gör? Gud, om du är helig, om du är rättfärdig, varför gör du ingenting? Vi ropar vi också ifrån djupet av vår själ när vi ser och när vi upplever hur det liksom inte stämmer. Men de inser samtidigt att det inte är deras sak att söka vedergällning, utan de överlämnar saken åt Kristus. Hur länge ska du vänta? De tvivlar inte på att han ska gripa in, men de bara inte förstår varför han dröjer. Och det är det eviga problemet som det rättfärdiga lidande alltid har ropat ut: hur länge, Gud? Profeten Habakkuk på 700-talet före Kristus ropar så här när han ser på sin samtid: hur länge, Herre, ska jag ropa utan att du hör? Hur länge ska jag klaga inför dig utan att du frälsar? Klaga över våld. Varför låter du mig se sådan ondska? Hur kan du själv skåda på sån orättfärdighet och på det fördärv och det våld som jag ständigt har inför mina ögon? Du, vilkens ögon egentligen är för rena för att se på det onda, du som inte tål att skåda orättfärdighet, hur kan du ändå skåda på dessa trolösa människor och tiga stilla när de ogudaktiga fördärvar den som har rätt emot dem? Känner vi igen oss i profeten? Han var så upprörd över att det onda fick ha sådan framgång och Gud inte grep in. Och Gud svarar i andra kapitlet: den rättfärdige ska leva av tro, Habakkuk. Och så förklarar han att visserligen och sannoliken dom ska komma, men Gud har sin plan. De heliga var förbryllade, men de tvivlar inte på att Gud ändå till sist skulle gripa in. Egentligen så ber vi den här bönen varje gång vi ber Fader vår. Fader vår som är i himmelen, helgat vare ditt namn. Ske din vilja, så som i himmelen så också på jorden. Tillkommer ditt rike. Och jag undrar om vi egentligen anar vad det skulle innebära om Gud idag skulle bryta in i världshistorien och upprätta sitt rike. Det skulle betyda att all ondska måste komma under hans rannsakande dom. Vem ska då bestå? Ja, den frågan avslutar det här kapitlet med, och vi kommer snart dit. Vet du vad himlen svarar på denna enträgna frågan? Och Johannes känner säkert igen sig själv, för han levde ju mitt i en tid då förföljelserna rasade. Hur länge, Gud? Hur länge? Och då står det himlens svar: åt var och en gavs en vit klädnad. Himlen svarar med att ge en gåva till dem som ropar. En vit klädnad. Du har sett den på dopkandidaterna i symbolisk bemärkelse här idag. Kristi rättfärdighet, det är segerdräkten det där. Det är en bekräftelse för martyrerna om att de har vunnit seger. De är redan på den segrande sidan. De tillhör övervinnarna. Även om det ser ut som om Satan hade övertaget på jorden, så är det de som har döpt sig idag, till exempel, som tillhör den segrande sidan. Och sen så säger himlen också någonting till dessa som ropar i vers 11. De blev tillsagda att vara stilla ännu en liten tid. Varför då? Jo, tills deras medtjänare och bröder, de andra kristna på jorden, skulle dödas liksom de själva, så att de nådde sitt fulla antal. Märkligt. Alltså, det nederlag som till synes drabbade de kristna skulle alltså fortsätta. De kristna skulle fortsätta att bli dödade under denna svåra vedermöda. Och ifrån Guds sida så var det inget nederlag. Det var inget problem för Gud det här. De blir ombedda att vila i Guds suveränitet, ännu en liten tid. Håll er lugna. Vila i att Gud har allt under kontroll. Att kristna dödas var inget bevis på Guds nederlag. Inte alls. Det bara visade på hur kampen mellan det onda och det goda intensifierades. Och hur denna kamp höll på att nå sitt klimax och gå mot sitt slut. Och det är det som nu det sjätte sigillet, det sjätte inseglet visar oss. Som nu bryts i kapitel 5, 6, vers 12. Och jag såg när lammet bröt det sjätte sigillet. Och mina vänner, då händer saker och ting på den här jorden som övergår allt annat vad vi har läst om i Uppenbarelseboken tidigare. Plötsligt är hela universum inbegripet i det här dramat. Och det som nu beskrivs, det är visserligen redan uttalat tidigare av Jesus själv när han inför sina lärjungar strax före sin död i Matteus 24 beskrev vad som skulle hända när han skulle komma tillbaka en dag i stor makt och härlighet. Men nu låter han Johannes, som tidigare hade hört den verbala beskrivningen, nu låter han honom se det i en syn. Och mina vänner, det måste ha tagit tag i hela hans varelse. Ja, det var en fruktansvärd syn. Egentligen så finns den här kosmologiska katastrofen som vi nu ska stanna inför några ögonblick, finns förutsagt redan i Gamla testamentet, förknippat med vad profeterna kallade för Herrens dag. Herrens dag ska komma. Stöt i basun på Sion och blås larmsignal på mitt heliga berg, säger Herren genom profeten Joel. Må alla landets inbyggare darra, ty Herrens dag kommer. Ja, den är nära. En dag av mörker och tjocka, en dag av moln och töcken. Solen och månen förmörkas och stjärnorna mister sitt sken. Ja, Herrens dag är stor och mycket fruktansvärd. Vem kan uthärda den? Vågar du följa med i fortsättningen nu och tänka dig in i möjligheten av att detta skulle kunna vara sant? Jesaja: jämra er, till Herrens dag är nära. Därför sjunker alla händer ner och alla människor hjärtan förfäras. Man förskräcks, man grips av ångest och kval. Jesus själv till sina lärjungar: strax efter denna tidens lidande ska solen förmörkas, månen inte ge något ljus, stjärnorna falla från skyn och himmelens makter skakas. När det sjätte sigillet bryts så skådar Johannes detta i sin syn. Det står: en stor och väldig jordbävning kom över jorden. Hela jorden skakas. Ja, det är väl knappast någon av oss som har varit med om en jordbävning. Vi har läst om det. Vi har sett på TV vilken förödelse det kan åstadkomma. Jag fick kanske en liten försmak av det i Burundi för ett år sedan. Jag låg på min säng en eftermiddag och hörde ett väldigt buller. Jag undrar, vad är det för stor lastbil som är på väg rakt emot huset? Och det blev starkare och starkare och fönstren skallrade och väggarna skakade och jag kände i sängen hur hela jag skakade. Och plötsligt gick det upp för mig: åh, det måste vara en jordbävning. Men så paralyserad av denna ovanliga, för mig helt ovanliga händelse, så kom jag mig inte för ens om att springa ut ur huset, vilket man naturligtvis borde ha gjort. För det fanns ju risk för att taket skulle ramla in, vilket dessbättre inte skedde i det här fallet, utan den gick över efter någon minut. Men vad liten man känner sig. Du kan tänka dig, den jord som vi går på och som vi ibland ligger på och som vi tycker känns så fantastiskt trygg och säker, här kan ingenting ont hända. Men när själva jorden börjar skaka, då blir du inte så stor längre. Det är nyttigt, det skulle vara nyttigt med en liten jordskalv i Sverige. Jag önskar inte att några hus och sånt och olyckor skulle hända, men nog önskar jag att vi skulle känna den här litenheten som är berättigad. Det är för att det inte är vår jord, det är inte vårt universum, och Gud kan göra med det vad han vill. Och det är lika som det han nu börjar visa, när han bara lika som rör på sitt lillfinger lite grann och jorden börjar skaka och människan grips av ångest och känner att den trygga marken längre inte är så trygg under henne. Och solen börjar mista sitt sken. Den blir svart som en sorgdräkt, står det.
Det är lika som hela skapelsen blir inbegripen i detta drama som heter Herrens dag. Och skapelsen klär sig i sorgdräkt. Och den lider. För att Gud nu måste gå till rätta med syndafallet människosläkte. Det är en sorgens dag i hela världshistorien. Det påminner om den dag då Kristus dog på korset. Som också var en dag av dom. Då han bar din och min synd. Och Guds vrede drabbade honom på det mittersta korset för din och min skull. Och jorden bävade under korset. Och solen gömde också då sitt sken. När han blev gjort till skam och förbannelse för din och min skull. Men nu handlar det om att det blod som en gång göts på korset till en hel världs försoning och syndaförlåtelse, det blodet har föraktats och förkastats av en mänsklighet som nu måste dras inför dom, och räkenskapsdagen är inne. Månen blir röd så som av blod. Ett olustigt, onaturligt sken. Människan känner att här är någonting ruskigt på gång. Någonting som vi helt saknar kontrollen över. Himmelens stjärnor, står det, föll ner på jorden liksom höstfikonen faller från trädet när stormen skakade. Mogen frukt faller lätt. Och när sedan stormen kommer och river igenom träden så rasar alltihop på en enda stund. Så såg det ut på himlavalvet nu. Det var inte något enstaka stjärnfall som inbjöd till en sån där hemlig önskan. Nej, nu greps man av ångest när man såg hur stjärnbilderna rasade samman. Och det var oordning på själva himlavalvet. Denna pålitliga stjärnhimmel. Stjärnbilderna som alltid har funnits där genom hela mänsklighetens historia. Stjärnorna med vars hjälp vi har navigerat oss under mörka nätter över haven och genom öknar. Inte ens stjärnhimlen är pålitlig längre. Den rasar samman. Vad händer med Karlavagnen? Den splittras sönder. Ingenting stämmer längre. Vilken ångest för människan att se detta. Detta som hon så till 100% kunnat lita på. Genom hela sin historia. Det som alltid har funnits där i sin ordning försvinner nu i ett kaos. Och när till och med denna ordning rubbas, ja, då var det för judarna åtminstone så att de såg det som ett fullständigt tecken på att Gud har släppt sin hand, för sin uppehållande hand när det gäller kosmos. För dem, för judarna, har det alltid varit så, och är fortfarande, att själva stjärnhimlen i sin ordning är ett starkt bevis och en garanti för att Gud är i kontroll och Guds trofasthet består. Men när stjärnhimlen rasar, vad är då på färde, mina vänner? Vilken ångest skulle vi inte känna som människor om vi levde denna dag? De fysiska lagarna som vetenskapsmännen under århundraden grundat sin forskning på och sin kunskap på, allt detta rycks plötsligt undan. Ingenting följer det förutsägbara mönstret längre. Alla världens vise står där utan svar, i stor förfäran. Gud håller på att demonstrera att det här är hans universum. Och det är endast genom hans makt och hans nåd som det har hållit samman och som det har gått att leva i detta universum och på denna jord. Men när Gud börjar skaka lite grann, när Gud börjar ta bort sina goda bevarande händer, då är det så som allt rasade samman. Och det som vi tog för givet finner vi plötsligt, det var ingen självklarhet. Och denna omvälvning av hela stjärnhimlen är egentligen också ett fruktansvärt slag, dråpslag emot astrologin. Den filosofi som hävdar att människans liv är förutbestämt utifrån den stjärnbild under vilken hon är född. Nu finns det inga stjärnbilder längre. Allt är en enda oordnat kaos. Och alla som satt sitt hopp till de skapade tingen kommer nu fullständigt på skam. Allt det som utgjort människans trygghet. Solen går väl upp imorgon såklart. Mat ska väl finnas på mitt bord. Ett hus, en karriär, allt det som hon byggt upp och skapat en trygghet omkring rycks nu plötsligt undan. vad har du då kvar?
Skaparen själv håller på att visa att denna tidsålder nu går mot sin avslutning. Hela den gamla ordningen håller på att rasa samman. Himlen dras undan, står det i nästa vers. Som när en bokrulle rullas samman. Eller en rullgardin rullas upp. Och det är precis som att hela himlen försvinner. Denna pålitliga stjärnhimmel. Redan psalm 102 säger så här: i urtiden lade du jordens grund och himlarna är dina händers verk. De skall dock förgås, men du förbliver. De ska nötas ut som en klädnad. Du ska förvandla dem som när man byter om sin dräkt och de försvinner. Men du är densamme och dina år ska inte ha något slut. Och så tar oss synen ner på jorden igen. Och även på jorden sker väldiga omvälvningar. Kanske som en följd av den stora jordbävningen och av rubbningarna ute i kosmos, i rymden. Det står nu i vers 14 att alla berg och öar flyttades från sina platser. Inte ens de stora trygga bergen som vi ibland har diktat om är så orubbliga och så trygga att stå på. Inte ens de står kvar. De flyttas från sina platser. Redan Jeremia säger: jag såg jorden och se, den var öde och tom. Och jag såg upp mot himlen och där lyste inget ljus. Och jag såg på bergen och se, de bävade och alla höjder vacklade. Och jag såg mig om, men det fanns ingen där, ingen människa. Och alla himmelens fåglar hade flytt. Vilken scen, mina vänner. Vilken scen Guds ord ger oss. Varför? För att du idag ska vända om. Därför att Gud vill att du ska veta vad som ofrånkomligt måste komma en dag. Så vill han att det ska uppfordra dig till omvändelse. Störningar i himmel, störningar på jord. En fullständig upplösning av det kosmiska systemet. Händelser av en sådan art och en sådan karaktär att jordens invånare endast kan reagera med fruktan och med förskräckelse. Och de förstår tydligen mycket väl att det här är inte frågan om någon vanlig liten jordbävning där, som kan förklaras på naturliga vägar utifrån jordskorpans spänning och sånt här, ni vet. Det är naturkatastrofer av ett helt annat slag nu som det är frågan om. Och de förstår att det här är ett uttryck för att det finns en Gud. Himmelens och jordens skapare är på väg in nu. Räkenskapsdagen har kommit. Och under många årtusenden så har människan bott så trygg på jorden. Och jorden har bestått henne med rika försörjningsmöjligheter. Hon har egentligen haft allt hon har behövt, även om hon har kivats om det. Och all denna Guds godhet bevisad människan under årtusenden har dock inte fått henne att vända om till Gud och tacka Gud. Gå in på en barnbespisning idag ska du se, eller på en restaurang. Det är inte värst många som stillar sig och tackar Gud för maten på bordet. Man kastar sig över den som det vore den mest givna sak i världen. Att jag ska naturligtvis ha mat. Och smakar det inte gott så skjuter man det hela åt sidan. Vad är det vi håller på med? Vi tror att det är vår värld. Vi tror att det är vår rättighet. Vi tror att det är vår luft. Vi tror att det är vår gröda. Vi tror att det är vårt regn. Vi tror att det är vår sol. Nu är det precis som Gud kommer in och visar: ingenting av det här är ditt. Det var bara ett lån. Och jag ville se hur du reagerade mot denna min godhet. Vad har du gjort med ditt liv? Har du vänt dig till Gud? Har du tackat honom? Istället har människan uppfyllt jorden med våld, med omoral och orenhet, med sådant som är en styggelse i Guds ögon många gånger. I stolthet har människan velat gå sin egen väg och inte ha någon Gud som bestämmer över hennes liv. Ofta i förakt för Guds vilja och lagar. Och trots att nådens försoning och korset har förkunnats i över 2000 år. Ja, gamla testamentets tid redan. Så fanns ju nåda förkunnelsen. Så har inte ens det alltid mjukat upp stenhjärtat. Hon har fortsatt på sin väg. Nu är nådatiden förbi. Och Gud börjar skaka lite grann på
på den jord som människan trodde var hennes eviga boning, därför att hon byggde så fina hus som om hon trodde att hon alltid skulle stanna där. Nu visar Gud att det är hans jord, det är hans sol, det är hans stjärnor som hjälpte dig över haven. Det är hans sol som värmde åkerns gröda så det kunde växa. Det är hans regn som föll och gav fruktbara tider. I vårt moderna Sverige lever man idag med en världsbild där Gud inte har något utrymme. Hur ska man reagera den här dagen då Gud kommer till och med att skaka på det trygga välfärds Sverige? Och vi tvingas förstå att det hela tiden har varit han som har hållit allt sammans i sin hand så att det överhuvudtaget har kunnat fungera. All självsäkerhet kommer att vara som bortblåst. Människan inser plötsligt sin oerhörda litenhet och sin galenskap i att försöka förneka Gud. Dårarna säger i sina hjärtan, det finns ingen Gud. Skapelsens skönhet och rikedom har hela människohistorien vittnat sitt klara vittnesbörd. Det finns en Gud, det finns en Gud. Vitsippan säger det till det, koltrasten säger det till det, solen säger det till det, stjärnorna säger det till det, havet säger det till det. Men människan förhåller sig blind och vill inte se eller höra Guds tydliga språk ifrån sin skapelse. Hon borde ha förstått detta. Hon borde ha prisat Gud för att han är en underbar Gud och böjt sig för honom. Nu använder Gud skapelsen för ett annat vittnesbörd. Nu skakar han och låter han den omvälvas för att människan ska förstå en annan egenskap hos Gud, nämligen att han är den helige som nu har rätt att komma med sin räkenskap inför den fallna människan. Tänk dig, mina vänner, när inte våren ska komma längre och vittna om Guds skönhet, utan allt ska bli oordning och vittna om att Gud såsom domare är ofärde. Då är det ett annat språk också ifrån skapelsen. Detta är dagen för Kristi återinträde i historien. Och Jesus själv sa om denna dag, då ska människosonens tecken synas i himlen, och då ska alla jordens stammar höja klagorop. Och man ska få se människosonen komma i stor makt och härlighet. Jämra er, säger Jesaja redan när Herrens dag är nära. Då skall den ene stirra häpet på den andra. Röda som eldslågor är deras ansikten. Till himlens stjärnbilder och stjärnor sänder mer ut sitt ljus, och solen går mörk upp och månens ljus skiner inte. Ingenting stämmer längre. Man känner sig skrämd i universum. Man ska inse att den dagen, står det nu i slutet av detta kapitel, denna dag är den dag som kallas för lammets vrede. Och plötsligt så upphör alla mänskliga klasskillnader. Och alla hamnar plötsligt i samma båt och inser att de alla är syndare och ingenting mer. Jordens kungar, står det, och presidenter och statschefer inser plötsligt att deras makt är till ingen nytta och har ingen betydelse. De har inget land att styra över längre. Och de höga herrarna, guvernörerna, furstarna, domarna, makten såsom bortblåst, och de är som vissna höstlöv på jorden. Härförarna då, generalerna som har hela sin militära arsenal till sitt förfogande, inser den här dagen att de inte har någon nytta därav, utan är uppfyllda av en enda önskan: att gömma sig. Att gömma sig. Och de rika då, de mäktiga, ja, de inser plötsligt att alla deras skatter som de hela livet så ivrigt samlat på nu rinner ut genom fingrarna, mellan fingrarna på deras händer, så som grus, lika värdelöst. Allt silver, allt guld i världen kan inte muta Gud. Och det är ingen som rusar till de stora bankerna för att försäkra sig om att inte förmögenheten nu ska gå förlorad. Inte heller de fattiga har något företräde. Slav eller fri spelar ingen roll, står det. Och ingen rusar till biblioteken eller universitetsinstitutionerna för att få vetenskapliga förklaringar på det som nu håller på att ske. Alla är pinsamt medvetna om att dagen är inne för lammets vrede. Och den håller på att träffa dem. Alla, både slavar och fria, rika och fattiga, förstår att det är Guds rättvisa domar som är på väg. Tiden är inne för hans granskande blick. Och de grips av en enda önskan att gömma sig för den kommande domaren. Och det står att de likt rädda djur söker sig in i hålor, upp i bergen, bland klipporna. Och man ville hellre krossas av klipporna, av bergen, än att möta lammets blick. Fall över oss och göm oss för honom som sitter på tronen och för lammet, ropar man till bergen. Ända sedan syndafallets dag så har människan varit på flykt med sitt synda medvetande och skuldbelastade samvete. På flykt undan Gud. Adam och Eva gömde sig. Och nu vill man gömma sig igen. Du kanske också har gömt dig. Eller håller på att försöka gömma dig. Och skyller på en massa saker. Varför du inte skulle göra upp med Gud och bli ett Guds barn. Det är så mycket annat som du tycker är viktigare. Hänsyn till vänner, till familj. Och du har ju ditt arbete och din karriär. Du har så mycket som du kanske gömmer dig bakom. Egentligen. Gömmer dig bakom. Håller på att fly från Gud med hjälp utav. Mina vänner, det ska komma en dag då det inte finns någonting att gömma sig bakom längre. Den dagen kommer att vara mycket annorlunda den till synes trygga dag du idag upplever. Idag är inte flykten till bergshålor, men kanske till materialismen. Men det ska komma en dag då det inte längre finns något gömställe kvar, ingen filosofi. Ingen familj, ingen vänkrets. Inget arbete att begrava sig i. Inget intresse att fördriva fritiden med så att du kan säga att du inte har tid. Allt är plötsligt borta. Lammets vrede. Ja, vilket uttryck. Ett lamm är ju det snällaste och det mildaste av alla djur. Och när till och med ett lamm kan provoceras till vrede, då förstår vi att synden och ondskan är stor. Detta är Jesus Kristus som reagerar utifrån sin helighet över upproret emot Gud. Det uppror som har funnits i ditt och mitt hjärta, men som vi på grund av Jesu blod har fått borttaget. Lammet har redan varit i historien och gjort allt som behövs för att du den dagen inte ska söka efter något gömställe. Det är för att du är gömd i honom och du är gömd under hans försoningsblod. Jag ska sluta nu. Jag har några saker till jag måste säga som avslutning. Du har helt missförstått innebörden i Guds kärlek om du tror att han för sin kärleks skull aldrig skulle kunna döma någon. Gud är nämligen en helig Gud, rättfärdig. Och om han är det så måste han låta allt komma under hans granskande dom. Annars skulle han göra något som strider mot hans eget väsen. Men Gud är samtidigt kärlek och har bevisat det. Genom att till exempel idag i förväg tala om för dig vad som kan ske. Kanske redan imorgon. Ingen här i den här församlingen idag ska kunna komma och säga: ja, men jag visste ingenting om det här. Nu vet du någonting. Nu vet du någonting om framtiden. Och det är allvar ifrån Guds sida. Och han räknar med att du ska ta detta på allvar. Han skojar inte med oss. Han har inte sagt det för att skrämma oss. Han har sagt det för att han i sin kärlek vill att du ska vända om. Och Guds kärlek består i att han genom Jesu Kristi försoningsverk har berett en flyktväg för dig, om du så vill. Kalla det. Så att du slipper vara en flykting bort ifrån Gud. Och istället känna att jag är Guds vän nu. Jag är Guds barn. Jag är inte rädd att möta hans blick. Jag är förlåten, jag är försonad. Hans blod har renat mig, jag är hans. Han får gärna komma redan idag. Jag ska hälsa honom välkommen. Idag är du välkommen.
till honom som ensam kan försona dig med Gud. Nu är nådens dag, inte vredens dag, men kanske imorgon. Vem kan bestå, slutar det här kapitlet. Deras stora vredesdag har kommit. Vem kan bestå? Ja, då säger Jesaja så här, att om en bergen vika bort och höjderna vackla, så ska min nåd, Guds nåd, inte vika ifrån dig, och mitt fridsförbund inte vackla, säger Herren, din förbarmare. Du förstår, om du kommer till honom idag, då vill han förbarma sig över dig. Så att sen spelar ingen roll om jord och himmel förgås. Hans fridsförbund med dig står kvar. Om också hela universum skakas. Vilken makt detta är, mina vänner. Vill du inte tillhöra honom? Vill du inte idag överlämna ditt liv åt honom? Han är verkligen värd att han får ditt liv nu. Och att du lever för honom resten av ditt liv. Vänta inte till den dag då hela universum ska skakas. För då har du väntat för länge. Ska vi bedja. Herre, detta är allvarsord ifrån ditt eget ord. Du som är Jesus Kristus, världens frälsare, har låtit oss människor få veta detta för att vi ska bereda oss för framtiden. Herre, tack att det finns en väg som heter förlåtelse och frälsning för var och en som tror. Och nu ber jag, Gud, förbarma dig över någon här. Förbarma dig över någon att ta emot dig i sitt liv. Att riktigt känna, jag vill ta vara på denna möjlighet. O Gud, låt någon få uppleva att hon eller han blir ditt barn i avslutningen av denna gudstjänst. Därför att vi är gripna av allvar, men vi är också gripna av din kärlek. I Jesu namn. Amen.